kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Om batteriet töms i en elbil. Vad är skillnaden på kilowatt och kilowattimme? Och hur ska jag bete mig vid snabbladdaren? I avsnitt 291 av Vi Bilägares podcast blir det elbilsskola med allt du undrat men inte vågat fråga. Varmt välkommen kära lyssnare till Vi Bilägares podcast med mig Maria Dahlin. Jag säger hej och välkommen till Fredrik Dietz-Wikström.
Hej, hej.
Och välkommen och hej också Anders Helgesson.
Hallå, tack.
Är det bra med er?
Jo, tack.
Det är dumt att klaga.
Eller hur?
Det rullar,
ja,
som
när
sagt.
Vi spelar in det här har vi ju fantastiskt väder. Så att, ja.
Ja, precis.
Semestern nalkas,
ja.
Kanske.
Det här spelas in lite i förväg, så när ni hör det här så är vi redan på semester och gottar oss. Men jag tänkte höra, har ni sett någonting, har ni några nyheter eller spaningar sådär som ni spontant vill ta upp?
Ja, nu i och med att vi spelar in det här lite i förväg så kommer jag ju titta långt bort för att hitta en nyhet, så att det kanske inte är en nyhet när ni hör det här. Men ändå intressant, och det är inom bilindustrin och det är givetvis i USA. Där har ju, i Sverige har vi haft bra koll på fackföreningarna och vi har starka fackföreningar. Så har det ju inte varit i USA alltid och absolut inte nu. Men det verkar finnas en trend till att löntagarna vill numera engagera sig i fackföreningar. Och tack vare att man har haft sån framgång då med facklig verksamhet inom de här riktiga klassikerna, det vill säga Starbucks och även Amazon, att även de har fått fackföreningar, vilket ju har varit helt otänkbart bara för ett par, tre år sedan. Men nu har man lyckats med det och det har också gjort att bilfackförbundet, UAW, United Automotive
Workers, kanske?
Något sånt, ja. Och det är ju en ganska skandalomsusad fackförening. De har haft bekymmer med korruption och muter hit och dit. Så att de har varit ute i blåsväder, men nu vädrar de lite morgonluft. Så att de här för några dagar sedan så samlade man alla startup-företag. Det vill säga Rivian, Tesla och tror jag även Lucid, de amerikanska. Plus Volkswagen och tror jag Toyota till och med var med och ytterligare några europeiska märken. Så att nu har man börjat titta på att starta fackföreningar även för liksom riktigt stora tillverkare. Och det är väl ingen nackdel till löntagarna i alla fall. Jag tror faktiskt att även produktionsmässigt så måste det vara bra om du kan ha en vettig dialog med dina anställda. Inte minst nu när det har varit som det är med komponentbrist och materialbrist.
Nöjda arbetare bygger bra bilar.
Ja, och sen den dag när det här släpper så kanske man kan jaga på dem lite hårdare också. Man är överens om att okej, ni får ta det lite lugnt nu, men sen när det här börjar lösa sig, vi måste skriva upp produktionen och ganska snabbt göra det, då vill ni, vi att ni är lite mer fogliga än vad ni kanske hade varit annars.
Och sen är det väl bra också som bilköpare att veta att det här är byggt under schyssta förhållanden istället för att det är ihophafsat av något sönderstressade utan liksom regler och regleringar och sådär. Så att det måste väl kännas bättre för bilsamvetet också, tänker jag.
Det tycker jag absolut. Och jag menar, vi får inte glömma att en hel del bilar som tillverkas i USA kommer ju också hit. Så att vi har ju...
Ja, vilka har vi?
Tesla Model 3 tills nyligen väl? Eller hur?
Ja, den kommer fortfarande från Kina, va? Och modell Y tillverkar de ju i Berlin. Jag vet inte om trean ska ju tillverkas i Berlin, men den är väl inte riktigt igång än. Men vi har väl Volvo S60 kommer väl från USA?
Det gör det ju. Men det kanske är Tesla Model S jag tänkt på. Den har väl tillverkats i USA förut och skeppats hit?
Ja, det har den. Och den kommer fortsätta tillverkas i USA som det ser ut. Och sen har vi ju naturligtvis en del Mercedes-SUVar och BMW. Vi har väl också SUV-produktion i USA som kommer till Europa.
Någonting mer som Fredrik har en liten spaning om broar, tror jag.
Ja, totalt inaktuellt. Men jag tänkte det kanske är på sin plats att komma med ett litet tips om ett roligt resmål.
Ja.
Har ni varit vid Vaholms bro? Ringer det någon klocka där?
Nej, det gör det verkligen inte. Men det borde jag kanske.
Ja, det borde du. Alltså, det här är ju en perfekt liten avstickare om man åker E20 mellan Vänern och Vättern. Så om man svänger av ungefär i höjd med Mariestad, sätter kurs österut, kör ungefär en kvart och kommer man till det lilla samhället Tidan. Och där finns det också en å som rinner som också heter Tidan. Och över den här ån då finns det en bro som är helt unik i Sverige. Jag läste vad Länsmuseet i Västergötland skrev om den och de menar att det här är en av Sveriges märkligaste byggnader.
Okej.
Okay. Och alltså på håll då, det ser ut som en helt vanlig lada. Alltså när man kommer på vägen där och på lite håll över åkrarna ser den här byggnaden. Ser ut som vilken faluröd lada som helst. Men när man kommer närmare då upptäcker man att den här faktiskt står i, det är en bro över en å som den här ladan står. Det är alltså det enda övertäckta bron som finns i Sverige. Den finns här då i Västergötland. Det här är kanske inte klockren radio, men jag visar upp en bild här för Maria och Anders här. Så man ser då...
Ja, just det. Men det är ju faluröd färg och sen ett svart tak där. Ser ut som en...
Ja. Ovanligt smal lada.
Ja, precis. Någonting, ja.
Och så är det då en...
Hade det varit en bro, eller vad heter det, en brygga, så hade det en stenkista, men det är ett stenfundament.
Ett fundament i mitten och sen fortsätter ladan över. Mm. Jag tycker den ser väldigt rolig ut.
Det men, ser ut som man inte får åka där, att det är någon privat väg, men det får man alltså.
Ja, faktiskt så är ju den här numera avstängd för allmän trafik, så det är den är privatägd.
Okay.
Men den här byggdes då någon gång. Man vet inte riktigt när, men på 1800-talet, mitten av 1800-talet någon gång. Och ja, men det är intressant att det byggdes inga andra sådana här, eller väldigt få sådana här i Sverige. Man kan inte riktigt säga säkert. Men varför byggdes den? Det byggdes massvis sådana här i USA. Där finns det byggs tusentals, alltså tiotusentals, över 10 000 i USA. Men det liksom fick aldrig fäste här i Sverige att täcka bron. Man byggde det här för att skydda då brostrukturen. För då håller bron mycket längre.
Okej, mot väder och vind så att...
Mot väder och vind, fukt, håller betydligt längre. Det var i alla fall teorin i USA. Men i Sverige, ja, den byggdes här, men inte på så många andra ställen, om ens något annat ställe. Och varför det? Och det tycker jag bidrar till att det är en väldigt intressant plats.
Ja, verkligen.
Och jag kommer skriva lite mer om det här i en artikel här efter sommaren. Jag har haft lite kontakt med... brovetare i USA som kan det här med övertäckta broar, och de håller inte för osannolikt att det kan finnas någon amerikansk influens. Så vi får se. Jag ska fortsätta reda ut detta.
Okej, okay, ja. Alltså en amerikansk influens till just den här svenska bron i Tidan.
Ja, eventuellt. Mm. Svårt att säga såklart, klart, men de tycker i alla fall att den liknar de amerikanska konstruktionerna ungefär från den här tiden.
Jag måste fråga Fredrik, var det så att de visste om den här bron när då kom du med en nyhet för dem där borta?
Just de här som jag kontaktade visste inte om den. Men jag vet att Västergötlands museum har gjort vissa insatser för att få den känd på andra sidan Atlanten också. Så den finns publicerad på hemsidor för övertäckta broar, entusiaster. Det finns verkligen sådana. Ja, vilket intresse som helst, så där finns det en klubb för det. Så den är inte helt okänd, men just för de här personerna, de var, hade inte koll på den.
Mm. Men det är ett bra restips för er här i sommarsemestern kanske ni har. Åk och titta på en bro, eller åka över en bro om ni får det.
Ja, men precis. Den här får man då stanna vid en parkeringsplats precis på ena sidan bron, och då går det bra att knalla över den. Och, nej, väldigt fin avstickare för man åker längs E20.
Mm. Ja, du har kikat på lite fler broar också, Fredrik, när du har gjort research till det här.
Ja, vi pratade här innan när vi tryckte på record här om våra favoritbroar. Anders gick igång här och sprang iväg och hämtade sin telefon. Och
Ja, men det finns ju några stycken. Det går ju aldrig att gå runda Öresundsbron. Det var en bro jag var ju ganska ung när den här bron byggdes trots allt. Och jag tyckte verkligen inte att de skulle bygga bron för att det störde ju utsikten och liksom den här brutna horisonten är ju alltid liksom härligt att ha vyn mot Danmark utan att ha en bro. Men jag har ju ändrat uppfattning. Jag tycker den är otroligt snygg egentligen.
Den bidrar ju med något där.
Ja visst, och den har ju sån härlig svängd form. Sen har vi ju, om vi åker lite längre norr upp, så har vi ju Uddevallabron, är ju också väldigt elegant. Sån här, också en hängkabelsbro då. Jättesnygg. Fin friseglhöjd också, jag tror 75 meter. Sån här.
En av mina favoriter är då den här då. Har ni åkt över den? I Dala Floda. En hängbro av trä.
Ja, men det var den som jag sa såg ut som Brooklyn Bridge med falurö färg typ.
Ja, jag tycker den där är så läcker.
Det är liksom två höga torn i rött och så lite, vad heter det, kablar eller ja, struktur där emellan dem som håller uppe. Men jag tycker också om, jag tänkte på i Höga Kustenbron tycker jag om, dels för själva bron och åka på den och man kan se mycket, det är viktigt när man åker över själva bron att man kan se sig omkring och där kan man ju se hyfsat liksom området nedanför och runt omkring. Och sen har den ju också en väldigt fin lekplats vid brofästet så man kan stanna och låta barnen röja loss bland alla lekredskap där. Så det tycker jag är ett bra tips.
Jag har traumatiska minnen från den där bron. Eller jag, det har sagt drönaren som jag använde från gång till annan. Det var första flygningen. Jag tänkte nu ska jag ha en fin bild på den här Höga Kustenbron och susar i goda ro iväg. Man får flyga där. Det är helt okej. Och det här är några år sedan. Och liksom, vad är drönaren? Jag har inte riktigt koll på den där. Men kanske ska passa det där vindkraftverket. Precis när jag hinner tänka tanken vindkraftverk så har jag ett fjärran dong! Och satte då alltså drönaren rätt in i det här vindkraftverkets ena vindsnurra. Den stod ju still, men drönaren singlade ju naturligtvis till marken. Och sen var det bara vakt och gå ut och gräva i snön. Det var djup snö. Men jag hittade drönaren och den överlevde.
Oh.
Trodde dig. Nya propeller bara.
Ja.
Men...
blev det en bra bild?
Viktigast av allt.
Inte tillräckligt bra för att ta den risken, men det blev en bra bild. Jag tror att det finns på vårt Instagram. Det här är några år sedan, det var när jag åkte med Volvo V60 i långteststallet, vad kan det vara, 2019 måste det vara, till Nordkap. Då togs den bild där, så det finns någonstans i vårt Instagramflöde.
Ja, men jag håller med, Höga Kustenbron, den där utsiktsplatsen där ovanför, och ganska helt okej restaurang där också.
Mm.
Så får man inte glömma att vi har, vad heter den då? Heter den Lövviksbron? Eller något sånt som ligger alldeles granne ligger den. Det är ju en liten bro som går, den går lite lägre. Och så är det man också snirklar ut där på de här brymskyltade vägarna. Då åker man den är en jättefin bro. Väldigt nätt och sen den här fina kurvaturen som en snygg bro ska ha.
Mm.
Tydligen kallas den lokalt i alla fall Svartnorabron. Men det verkar som att Trafikverket kallar den Lövviksbron.
Ja. Det är också ett bra tips för många dras kanske då till den här stora Höga Kustenbron, tar all uppmärksamhet, men det finns ju jättemycket där. Naturen är ju helt fantastiskt runt.
Ja, verkligen.
Höga Kusten där. Mm.
Och sen vill vi också slå ett slag för den här Stockholms, åtminstone mig vetligen, fortfarande ännu existerande träbro. Och det är en bro, om man är ute vid Skansen ungefär, så kan man åka ut till Bäckholmen där vi har lite gammal verksamhet och sånt i stan. Där finns det en liten kort träbro. Jag tror att den bara är, vad kan den vara? Är den 30 meter lång så tar jag i. Men det är också väl värt och är man i Stockholm så åka och kika på den. Den är riktigt, riktigt fin. Byggdes 92, eller generalrenoverades 92.
Jag kan väl bidra med en sista då. Jag kan inte hålla mig. Flottbron i Gagnef. En av få, kanske den enda, jag vet inte, kanske den enda man får köra över med bil. Alltså en bro som ligger på pontoner och flyter.
Ja, men det är ju häftigt i sig att åka på en pontonbro. Det är inte så himla vanligt.
Exklusivt för dig som lyssnar på podden. Testa vi Bilägare Premium för 29 kronor i månaden och få tillgång till alla våra tester och provkörningar digitalt. Det är ingen bindningstid och du kan sluta när du vill. Gå in på vibilagare.se/sommar22.
Ja, vi lämnar broarna och så går vi in på elbilskolan.
Vi har korsat en bro, så att säga.
Ja, nej, men vi tänkte väl att vi tar ett tag om det här. Lite grundläggande och fördjupande också för den som vill. Men för det är ju mycket termer och en ny värld som öppnar sig när man bestämmer sig för elbil och elbilslivet. Vi kan ju börja med alla förkortningar som finns. Det finns ju en hejdundrande massa saker man ska ha på minnet när man kör elbil. Till exempel det här med kilowatt och kilowattimme. Vad är det?
När vi skriver fel på det så får vi höra det, kan man ju säga.
Ja, när vi säger fel på det också. Det är så, jag tycker det är lite rörigt. Kilowatt är ju någon form av effekt. Alltså samma som för, kan vi väl säga hästkrafter. För det är ju, jag menar, kilowatt är ju den korrekta termen för effekt. Hästkrafter är ju en icke-matematiskt beräkningsbart, eller vad de som är riktigt duktiga på det här säger. Det är jag däremot kilowatt. Fråga mig inte hur, för jag kan inte det här. Jag vet bara, det har fått mig berättats, så kan jag säga. Men kilowatt är ju någon form av effekt. Det kan vara effekt ur en motor, det kan vara en effekt ur en laddare också. Och det här gör ju då lite komplicerat, för laddaren har en och motorn har en annan. Och de behöver ju inte vara samma. De är ju inte samma. Så där har vi kilowatt. Det är någon form av effekt.
Mm.
Så man har flera olika effekter att hålla reda på. Dels motorns uteffekt. Sen har du bilens ombordladdare som stämmer med vilken effekt bilen kan ladda. Och sen har du då laddarens effekt. Så det är många kilowatt att hålla koll på. Mm.
Ja, och är det riktigt kinkigt så att du laddar med en liten vanlig hemmaladdare eller sån här reseladdare, då får du ju dessutom eluttagets kilowattuttag också ta hänsyn till. Så det kan ju, och det är ju i regel då lägre än bilen, så det är lite av en icke-faktor, men ändå kan vara bra att veta.
Ja. Och kilowattimmar då? Vad har
ja,
vi där?
Det är ju det man får ut när man använder kilowatt. Det vill säga vid laddning.
Mängden energi du trycker in i batteriet.
Kilowattimmar. Om man säger att batteriet motsvarar en bils bränsletank, så kan man säga att kilowattimmar som går i batteriet, det är så många liter bränsletanken rymmer.
Mm. Ja, jag var tvungen att tänka lite i de banorna för att äntligen liksom få hjärnan att fatta det här med kilowatt och kilowattimmar. Det var ju någon som skrev, det är väl ett klassiskt exempel, med det här badkaret som fylls med vatten. Och själva badkaret, alltså mängden vatten som går i där, det är kilowattimmar. Och hur mycket vatten man spolar med kranen, det är kilowatt. Så det kan droppa ur eller det kan liksom forsa ur den där kranen. Så det är lite så man får tänka. Det hjälpte mig i alla fall.
Det är en bra liknelse.
Verkligen. Och sen har vi ju volt på det här också. Då, som
ja, då blir det snabbt.
Hur snabbt det här vattnet strömmar och sådär. Ja. Men det behöver vi inte gå in på.
Men måste man veta allt det här för att köra elbil, Anders?
Nej, du behöver egentligen bara veta två saker. Slicka inte på kontakten och stoppa i kontakten i ladduttaget. Det är ungefär det som
för du har skrivit behöver en, veta. Du har ju skrivit en mindre avhandling om detta här i nummer 8 var det.
Ja, efter bästa förmåga ska jag säga, det här är ju nytt för oss också. Även om vi har kört elbilar på bilägare sen, vad är det Fredrik, du har varit med? 2012 var första, eller var det till och med tidigare?
Ja, 11-12 körde vi en Opel Ampera i vårt långteststall.
Och du körde BMW i3 i hur mycket och hur länge som helst?
Ja, det var väl ett par år därefter. Så man börjar väl få lite koll på sakerna, men jag vet inte, hur mycket behöver man veta av allt det här?
Men egentligen behöver du ju inte veta någonting.
Kan man tuta och köra bara?
Ja, jag skulle säga att det kan du göra. Det är klart att ska du vara skonsam mot en bil och mot din elräkning och så här, då finns det lite tics och tips. Sen finns det ju fortfarande, men en bensinbil eller en dieselbil, det är ju så lätt för det är vi så vana vid. Och man vet att det här handtaget passar till bensinbilen, det här passar till dieselbilen och ibland så har det blivit fel, men det är inte hela världen det går att fixa. Men med de här kontakterna så de passar ju överhuvudtaget inte. Så att det finns ju alltid en risk att du kommer till en laddare som håller en standard som är lite äldre. Och bland de här äldre standarderna så har vi då CHAdeMO-standarden som oftast är en asiatisk bil. Vi har även typ 1, och det nämner vi inte ens gång i artikeln, men det är amerikanska bilar har en typ 1-kontakter ett tag. Ser lite annorlunda ut. Det vi har idag, det kallas CCS. Och det är en europeisk standard och det är den som kommer att råda framgent.
Och det är vi snabbladdarna nu som vi pratar om alltså?
Ja, men även den här CCS-kontakten, den är uppdelad i två kontakter för att göra det riktigt krångligt. Den ser ut, vad ska man likna med? Det ser ut som en liten en rund vanlig kontakt och sen har ett litet påhäng under så att den blir ju ganska avlång. Men den övre delen, det är en typ 2-kontakt. Ser ut som en osedvanligt stor vanlig kontakt egentligen, men utan stift då, utan den passar ju, stiften
sitter i. Och det är för den vanliga laddsladden, så att
säga. Det är för den vanliga laddsladden, det som kallas lite slarvigt långsam laddning.
När man kopplar i laddboxen hemma kanske, eller en långsammare laddare på stan, eller en destinationsladdare vid ett hotell där man ska koppla in över natten. Eller, ja,
men sånt. Just när det gäller de här olika, vad heter det, kabelstandarderna eller uttagsstandarderna, det känns som mycket handlade om det för 5 år sedan. Jag minns att jag skrev en liknande avhandling i Billäger för 5 år sedan, eller vad det var. Då, det var en viktig fråga då, men det känns som vi har kommit ifrån det lite grann väl, eller vad säger ni?
Just det här att man skulle bestämma sig för en vad vi ska ha.
Ja, men nu har vi kommit överens om att typ 2 är standarden för långsam laddning och CCS för snabb laddning. Men det finns ju vissa undantag där då, särskilt på bäggmarknaden med bilar som har de här äldre kontakterna. Och det, jag vet inte, ska man utfärda en varning till och med för de här bilarna, eller i alla fall en... Alltså tänk på detta när fall du ska köpa en sån här bil, att den här standarden kommer inte vara lika stöd framöver. Redan nu så är det ju en stor övervikt på CCS.
Oh ja, majoriteten av de laddarna och framförallt snabbladdarna då som kommer ut idag har ju bara CCS-stödet. Den här CHAdeMO-standarden, och det är ju många bilar det här rör, alltså det är ju Nissan Leaf då framförallt. Och även Nissans arbetsfordon som har den här standarden. Men även nya bilar som Lexus UX Electric till exempel. Och sen finns det säkerligen några till som jag inte kommer ihåg just nu. Men om du inte ska ut och åka långresor med de här bilarna, då spelar den här standarden inte så himla stor roll, för att du laddar i regel hemma. Eller om du åker på någon liksom standardiserad med lite längre rutt, säg åker till din sommarstuga, då kommer du ju veta vad den här typen av stolpe finns någonstans. Men problemet är att om du ger ut på längre resor så är det ju inte alls säkert att du har en CHAdeMO-standard bara för att det finns en snabbladdare. Det är tvärtom, skulle jag säga. De här riktigt starka laddarna, de som är på 100 kW och mer, de har ju i regel inte CHAdeMO som standard. Utan där har du bara CCS, kanske 2 CCS-uttag.
Så det finns ju en risk att en kanske opåläst elbilsköpare skaffar en sån här bil med CHAdeMO och vill använda den på långresor och upptäcker att nej, det här går ju inte att ladda den.
Det kommer ju bli en utmaning och man kommer få åka till mer långsamladdade stationer. Sen kanske inte det spelar så jättestor roll, för de här äldre bilarna, de har ju i regel inte möjlighet att ta emot så mycket mer ström ändå, så det spelar inte jättestor roll. Men det är absolut värt att tänka på.
Jo, och just det här att åka till de här gamla stationerna. Jag menar, numera när man smäller upp snabbladdare, då är det ju liksom 4, 5, 6, 7, 8, ja, många som man ställer upp på samma ställe. Men förr i tiden var det ju den här ensamma lilla stolpen med en typ 2, en CCS och en CHAdeMO. Och det är ju också viktigt att tänka på att om man nu siktar på den stolpen, att det finns bara en stolpe för dig. Så den kan ju vara upptagen också.
Ja, och sen får man inte glömma att kommer du där med din vanliga elbil med CCS-uttag, då kan du koppla in CCS-uttag och sen kan någon som är förtvivlad koppla in på den här vanliga typ 2-uttaget som laddar med mycket lägre effekt då. Men om du kommer där med din, till exempel då Nissan Leaf, och pluggar in med din CHAdeMO-standard, då stänger du stolpen, då kan du inte använda CCS-kontakten.
Så jag sabbar för de andra om jag skulle komma och koppla i min, om jag tänker liksom att ja, men den där är ledig, den kan jag ladda med.
Ja, det är precis det du gör.
Men kan man starta laddningen med CHAdeMO fall det laddas på den andra uttaget?
Nej, det kan du inte.
Nej, men man
om du
andra,
kommer dit själv,
så kan
nummer 2 inte få långsam ladda ens en gång.
Nej, det där är lite ett pedagogiskt problem. Det ser ju ut som man kan använda alla kablar, men du kan bara använda en av de här snabbladdarna åt gången.
Och sen är det möjligt, nu är jag faktiskt ute på tunn is, det är möjligt att det går att använda typ 2-uttaget fortfarande även med CHAdeMO-laddaren igång.
Jag tror det.
Ja, men CCS:en fungerar inte. Nej. Så du kan inte ladda med båda samtidigt.
Så om man bara ser i liksom blickfånget den här CCS-kontakten och bara det här är räddningen, den är inte där.
Nej.
Du kan behöva vänta 45 minuter.
Ja, ska vi gå igenom några fler termer som kan vara bra att hålla reda på? Vi har ju gått igenom kilowatt, kilowattimme, ampere.
Vi kanske ska gå igenom AC och DC, för det skriver vi ganska ofta i våra tester också. Vad en AC-laddare är och vad en DC-laddare är. Och AC-laddaren, det är ju amerikanska eller engelska, det är alternating current, det vill säga växelström. Och det är det du laddar med ur ditt vanliga hushållsuttag.
Det finns i väggen.
Det är i väggen, precis. Och DC är då direct current, alltså likström på svenska.
Och det är det som finns i batteriet?
Det är det som är i batteriet och det är det som man laddar med när man laddar med en snabbladdare. Då behöver man inte göra den här konverteringen mellan växelström till likström. För den måste du ju annars göra då i bilen. Och så fort du gör en konvertering av elektricitet så får du lite värmeförluster. Och det vill säga du får ladda lite mer än vad du får in. Och det är inte alla som är riktigt beredda på det här. Så första gången man laddar hemma och säger men jag ska ju få in 50 kWh säger vi nu då, i mitt batteri. Men när jag har laddat så har det gått in, det har gått in 56. Och då har du en liten laddförlust där på 6 kW. Och den här laddförlusten varierar kraftigt kan vi säga. Men under våra perioder med långtestbilarna så har vi, jag tror att ni säger att vi ligger på någonstans mellan 11 till 16-17% laddförlust. Beroende på.
Men alltså, vad sa du nu? Man förväntar sig 50 men man får 56. Då
ja,
får man ju mer.
Eller, ja, alltså precis. Att du menar går åt mer ström än vad du faktiskt får i. Det är ja, som menar att du skulle spilla bensin vid sidan av.
Ja. Du menar på elmätaren liksom, att man tittar att den har levererat si och så mycket. Inte i bilen att du har fått in 56 utan du fick bara 50 men egentligen så var det lite
men om
spill.
Du tittar i din bilapp så kanske det står att du har laddat 56%.
Just det.
Eller 56 kWh.
Men du har betalat för 56 då.
Precis, men du får 50. Så att du spiller lite vid sidan av.
Ett par liter sådär.
Ja. När elektronerna ligger där på sidan och sprakar.
Ja, och det är ju värme som, det är naturligt. Det är inte så mycket att göra åt. Mm. Sen kan man ju optimera det här så man kan försöka minska sådana här laddförluster i möjligaste mån. Särskilt så här när det är sommar så kan det vara bra till exempel att ställa bilen i skuggan när man laddar så den inte blir för varm och sådär.
För då ställer den ner sannolikt effekten?
Ja, precis.
Men Fredrik, den här konverteringen då, den sker ju i att omvandla den här växelströmmen till likström, den sker ju i den här ombordladdaren som du pratade om tidigare.
Ja, men exakt. Och den sätter då begränsningen med vilken effekt man kan ladda bilen med. Och den här finns också som enfas eller trefas för att komplicera ytterligare lite grann. Så det är då bilen som avgör fall du ens kan ladda med trefas eller om du förhåller dig till enfas.
Och i regel, en modern elbil idag laddar ombordladdarna har i regel 11 kW som bomladdning om det är en ren elbil. Är det en laddhybrid, då är det ganska vanligt fortfarande att det är enfas som gäller och det är sällan du kan ladda med mycket mer än 6,6 kW, vilket är ungefär så mycket du får i enfas.
Och trefasladdning gör ju då att du kan få i betydligt högre effekt och inte behöver smälla alla säkringar i huset.
Nu ska vi prata om batterier, för det sitter ju i elbilar och det är lite olika hur de är uppbyggda, eller hur, Anders?
Ja, det skiljer sig och det kommer säkert att skilja sig ännu mer här de närmaste åren. Men om vi håller oss till det här så kallade högspänningsbatteriet, det vill säga bränsletanken kan vi ju kalla det då för lite enkla. Det är ju i regel ett litiumjonbatteri. Sen finns det lite olika tekniker för hur man har satt ihop det här litiumjonbatteriet, men litiumjon. Det är rådande standard idag. Och då bygger man upp dem runt ett antal olika battericeller. Och de här cellerna kan ju vara som, ja, ser ut som ett vanligt sån här AA-batteri, så här runt litet. Det är det Tesla har använt i regel. De har fyllt en separat låda med såna här celler. Och sen så sätter man ihop lådan till ytterligare en större enhet då, en modul. Och de här modulerna gör ju då att man kan bygga upp olika storlekar av batterierna på ett ganska enkelt sätt. Så man har sina celler som sitter i en liten låda och sen så bygger man moduler av det här. Så har man ett stort batteri så kanske man har 10 moduler. Har man ett mindre batteri så gör man 5 moduler. Och det här gör också att batteriet blir servicebart den dagen de går sönder eller det är någon defekt i någon batteri. Så kan man bara byta ut en modul separat.
Med viss reservation kan man väl säga, för det är inte en enkel operation.
Nej, jag tänkte att det låter jätteenkelt, men det är ju inte helt enkelt. Jag kan säga, jag kollade ju priserna för att det skulle kosta, nu var det väl en cell tror jag till din i3 Och det här är några år sedan nu, så att ni får ta det med en nypa salt. Men jag har för mig att BMW då ville ha för en cell runt 40 000 kronor, så skulle du byta hela batteripaketet. Då var det en liten affär på nästan 200 000 kronor.
En liten. Mm. Och jag vet att vår långtest Seat Leon ska in på åtgärd för en återkallelse här senare i år efter sommaren. På grund av ett problem med att ja, det kan bli överhettning i batteriet och det kan slå gnistor i kupén till och med.
Men ja,
i
alla fall då sitter du med brandsläckare?
Inte införskaffat än, men ja, måste nästan göra det. Men då i alla fall ska man lägga in en filt i batteriet för att skydda mot detta. Och det här skulle ta då ja, någonstans mellan en och två arbetsdagar på verkstaden. Så det är inte en enkel manöver att bara in och lyfta ur en battericell eller så.
Nej, och sen får man inte glömma att det är inte alla verkstäder som har behörighet att göra det här. Nu är man ju naturligtvis på, utbildar man ju folk nu i raketfart och blir mer kompetens på just högspänningsbatterierna. Så det kommer säkert att bli bättre, men just som det är nu så finns det ju en kompetensbrist ute på svenska verkstäder just vad det gäller elbilstekniken.
Vilket avspeglar sig i väntetiden också när det gäller den här återkallelsen. Det är flera månaders väntetid.
Och det är just det här batteriet som ofta gör att bilen blir så tung. För som batterier är uppbyggda idag så blir det ganska tungt med hela det här paketet. Beroende på hur lång räckvidd du har. För ju större batteri desto längre kommer det ju. Men än så länge är de rätt så bastanta, de här batterierna.
Ja, jag tror man brukar säga att ett Tesla Model S-batteri 100 kWh, att det väger någonstans runt 600-700 kilo, bara själva batterikakan. Och sen ska man säga att det är ju inte bara battericeller här, du har ju även kylning och kontrollelektronik som också väger en del. Och det är ju rätt mycket kylvätska i ett sånt här system. Och vissa batterier vill dessutom att du byter den här kylvätskan med jämna mellanrum, och det kan vara ganska dyrt. Så därför är det bra att hålla sitt batteri i bra skick. Och hur gör man då det som elbilsförare kanske vän utav ordning undrar? Och här är ju Fredrik då en expert på hur man gör det, som du har kört elbil i 5 år. Eller vad?
Jag roade mig med att titta på min mobiltelefon. Där kan man ju då via menysystemet här hitta hur mycket kapacitet som batteriet har tappat här då. Den här är väl kanske 1,5 år gammal. Jag sköter väl inte riktigt om batteriet i den här telefonen, så den har 85% kvarvarande kapacitet. Men då laddade jag ur den nästan till tomt under dagen och så laddade jag den fullt på kvällen. Det kanske man inte ska göra annars.
Nej, det ska du helst inte göra. Och det här är ju generell batterihantering för all typ av litiumjonceller är passa temperaturen. Och ju hårdare du laddar, ju mer temperatur blir det. Det är därför bilbatterier är vätskekylda till skillnad från din telefon som kyls bara av naturlig omgivning. Men det man ska göra är att man ska undvika extremerna. Och rent generellt sett så tror jag de flesta biltillverkare rekommenderar dig att hålla jämnt ett spann mellan 80% av fulladdat ner till 20% av urladdat. Ungefär det spannet. Sen har ju tillverkarna ytterligare en buffert, så i praktiken så är det här spannet lite större. Det finns alltså en buffert som man inte använder i batterierna. Säg att batteritillverkaren eller att biltillverkaren säger att du har 80 kWh. Men i praktiken kanske batteriet har 85-86 kWh. Och de här extra kWh, de använder man aldrig just för att skona batteriet från de absolut värsta misshandeln då. Och det tror jag inte riktigt att göra mobiltelefoner, utan det är riktigt seriöst när man laddar ner till minus eller till 1% så är det väldigt urladdat. Och det kan du då alltså inte göra på ett fordonsbatteri. Men som vanlig användare av en elbil så skulle jag säga, ta som en regel, har du ett riktigt stort batteri, typ ett Tesla med 100 kW eller en ID3 eller Cupra med 77 kWh batteriet. Ja, men om du inte ska åka superlångt jämnt, nöj dig med att ladda upp till 70% och kör ner till kanske max 30. Det bästa är om batteriet liksom ligger in.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Om det här spannet, då får du väldigt... bra livslängd, bör få väldigt bra livslängd på batteriet.
Och det är ju inte så att man måste kliva upp mitt i natten och rycka ur kabeln väl, Anders? Ofta kan man ställa in det här.
Det här går att ställa in en app, och har du en riktigt smart hemmaladdbox så ställer du in det i den också, kan du göra. Och extra liten bonus med här, i och med att du inte laddar så fullt så får du också lägre laddförluster. Så att du spar ju ström på elräkningen då genom att inte ladda så fullt.
Så det skvätter mer ju mer man... laddar.
Ja, jag men återigen, det är som ditt badkar där, Maria, att om det börjar bli riktigt fullt så ökar ju risken att det spiller över. Och här är det ju inte speciellt fullt, och då spiller det inte heller över. Så att det visst.
Och det här med snabbladdare då, kontra hemmaladdare när det gäller att ta hand om batteriet?
Det låter ju livsfarligt då, man ska undvika det.
Ja, alltså det här är ju, nu blir ju lite snillen spekulera, för nu har inte jag pratat med någon batteriexpert i detalj om det här. Men optimalt vore naturligtvis om du slapp att göra den här konverteringen så att du laddade batteriet direkt med likström. Då får du den absolut minsta laddförlusten. För batteriet i sig spelar inte så stor roll, för att du omvandlar ju ändå till likström. Men i regel kan du hålla temperaturen nere, är det bra. Så att ju långsammare du kan ladda, ju bättre är det i regel för batteriet. Jag vet att vi har pratat om det i en tidigare podd, att den här kinesiska biltillverkaren NIO, de som har med batteribyten, de vill ju helst inte ladda sina batterier med mer än 40 kW. De kan sträcka sig upp till 60, men inte mer. Och det säger väl någonting om att kanske det är där du bör ligga. Så ska du vara riktigt skonsam så kanske du inte ska använda mer än 50 kW även när du snabbladdar.
Men då blir det till att vänta.
Då blir det till att vänta. Och sen, vi ska inte överdriva det här. Batterierna är gjorda för att tåla det här. Det finns ju kylning av batterierna så de inte ska bli varma. Och i regel så ska ju ett sån här 400 volts batteri, som är det vanligaste systemet, då ska ju de inte gå över en 26-27 grader, tror jag man brukar säga. Så att de kan gå upp till en 30. Våra telefoner, de börjar protestera när de kanske kommer upp mot en 50-60 grader i battericellerna. Så det är inte så konstigt att en telefon slits så mycket hårdare.
Men hur ska man tänka då kring det här? Alla elbilar har ju en, eller har alla elbilar där förresten, en batterigaranti, det har de väl?
Det finns en batterigaranti, det är de skyldiga att ha. Sen kan den variera lite, men jag tror i regel kan man säga att 8 år och 15 000 mil är ungefär det man garanterar. Sen ska man ju säga att det man garanterar är att batteriet under den här perioden inte ska tappa mer än 30% av sin ursprungliga kapacitet. Och det är ganska mycket.
Det låter ju som att här har vi en garanti, då kommer batteriet inte tappa någon kapacitet. Men ifall den har 30 mils räckvidd, då ta bort 30% det då. Det är det man garanterar. 10 mil av det kan man ta bort då efter 8 år.
Precis.
Sen, det behöver ju inte betyda att bilen tappar så mycket, men det är vad biltillverkarna garanterar.
Ja, och rent generellt sett så har ju bilarna, åtminstone utan de data vi har fått fram idag, inte tappat så mycket. Man ser, man kallar det här degradering då, att batteriet får sämre kapacitet. Och det beror ju på att den här smeten i batteriet, den åldras. Och jag säger smet för att det är lite, det är en fuktig massa i det där batteriet som är lite, vi kallar det smet. Den åldras. Vi kallar ju det här att när batteriet tappar kapacitet för degradering, och det beror ju på att den här smeten inne i batteriet, den åldras vid laddning, och framförallt då vid extrema temperaturer, framförallt varma temperaturer som jag har förstått det. Det låter ju 8 år och 30% tapp låter ju mycket, men de data vi har fått hittills så verkar det som att batterierna har en ganska snabb degradering de första nästan bara 200-300 milen. Att där tappar det. Där kan vi prata om kanske nästan bortåt ett par procent i kapacitet. Men sen lugnar de sig och sen ligger de ganska stabilt där. Så att jag skulle säga att det är nog ingen riktig fara.
Det fanns väl en sån rädsla för 5-10 år sedan?
Absolut, men de flesta biltillverkarna idag, jag vågar påstå säga att det är nog faktiskt samtliga som tillverkar det. De säger att högspänningsbatteriet kommer att klara bilens livslängd. Sen ska jag säga så att bilens livslängd tror jag är någonstans mellan 10 och 15 år. Men hur som helst, den garantin ger man inte till laddhybrider. Där säger man att man kan nog behöva byta ett högspänningsbatteri i en laddhybrid under bilens livslängd.
För de drivs ju tomma, fulladdas fullt betydligt oftare.
Ja, och har oftast en mindre buffert. De används mer som en mobiltelefon.
Men hur ska jag tänka om jag är intresserad av att köpa en elbil begagnat? Det låter ju som att det är mycket beroende på, så är det väl med alla bilar i och för sig som man köper begagnade. Det beror på ägaren innan hur mycket den har tagit hand om sin bil.
Ja, det gör det.
Men hur ska jag tänka? Är det värt att köpa en begagnad elbil ändå? Hur ska jag veta hur bra batteriet är på en sån?
Det är supersvårt att veta skicket.
Ja, du har ju jagat det här, vet jag, på vår gamla långtestare Optiman där.
Ja, precis. Så där, då kunde man ju då få ett slags kvitto på vilken kapacitet batteriet hade. Eller snarare, fall det var i gott skick eller i dåligt skick. Och då kunde man lämna in bilen på verkstad, så gjorde de en slags mätning eller kopplade in sina diagnosverktyg och fick ut helt enkelt att batteriet var okej, men man fick ingen procentsiffra. Så man köper ju lite i blindo där. Man vet inte, kan inte riktigt veta vilket skick batteriet har, om man inte provkör då helt enkelt och ser vad det är för förbrukning, ser hur räckvidden sjunker. Eller vad skulle du säga, Anders?
Men provkörning under vettiga väderförhållanden ska jag också säga, för annars kanske, jag menar, provkör du minus 20 grader kanske får förbrukning som hejsan hoppsan och att batteriet tappar väldigt mycket, utan det är ju väldigt kinkigt det här. Sen finns det ju, vi har inte testat det än, men det finns ju sådana här så kallade OBD-donglar som man sticker in i bilens diagnosuttag som sägs kunna få reda på lite mer information om batteristatus. Och det är klart att tillverkarna kan få det. Sen verkar de vara lite motspänstiga att ge den här datan. Men jag menar, om vi går tillbaka till den här drönaren som har nämnts tidigare i podden, så där kan man ju bara gå in i drönarens mjukvara och ser man direkt batteristatus.
Men det känns som att det här måste på något sätt utvecklas vidare tills elbilar kan bli riktigt, riktigt breda.
Ja, jag tror att vi måste hitta någonting för begagnat handeln som talar om vilket skick batteriet är. Det borde inte vara så svårt. Jag menar, vi har de här energigraferna, jag kan tänka mig att man skulle kunna använda en sån också som talar om att här är det här batteriet just nu.
Mm. Och när vi pratar om batterier kan det ju vara värt att nämna också att även fast det är en elbil så är det ju inte bara ett sånt här stort högspänningsbatteri i den som vi kallar det, utan det finns ju ett vanligt 12 volts batteri också i
och
bilen.
Och det har du erfarenhet av, Maria.
Ja. Men det kan vara bra att veta att om det blir fel på bilen eller om den inte, att det är någonting liksom som gör att den inte går att köra iväg med, så kan det ofta vara det här 12-voltsbatteriet som krånglar. Det är liksom inte alltid det stora batteriets fel.
Påfallande ofta också väl, när det gäller våra långtidsbilar. Ja. När som har stora högvoltsbatterier så har det varit problem med 12-voltsbatterierna.
Ja, och ibland kan ju de samarbeta lite mer eller mindre, de här två batterierna, med varandra. Att det stora kan hjälpa till att ladda det lilla. Men så är det ju inte alltid, beroende på bil. Så det kan ju också vara värt att tänka på.
Absolut. 12-voltsbatteriet ska ju bara vara bytt till ett vanligt standard 12-voltsbatteri.
Ja.
Däremot om man kör sin elbil extremt tom, vilket man då inte ska, men ibland kan oturen vara framme, då ska man vara snabb med att stänga av alla sådana här 12-voltsförbrukare. För många av elbilarna är ju väldigt elektriska. Tesla till exempel. De kan ju få för sig att de ska dra åt en elektrisk handbroms, och den släpps inte förrän liksom bilen har fått ström i högspänningsbatteriet igen.
Mm. Så stäng av alla, inte titta på film på Netflix när du har fått
det
stannat.
Är regelrätt dåligt. Oftast är de här 12-voltsbatterierna lite underdimensionerade också, tack vare att tanken är att det här högspänningsbatteriet ska kunna toppa upp 12-voltsbatteriet. Men det är ju inte alltid de verkar ha lyckats med den programmeringen.
Nej. Men vad händer då om jag kör slut på all energi i min elbil? Det har ju faktiskt Tommy och jag pratat om i en tidigare podd här, avsnitt 288 för er som har lyssnat på den, när vi körde en BMW från början till slutet, så att säga. Och den stannade ju bara. Men vad händer, Anders?
Ja, de stannar. I regel får man ju ganska tydliga varningar.
Ja.
Man får först en liten sänkt motoreffekt. Det brukar märkas och bilen brukar varna och visa det här grafiskt oftast.
Men redan när man har 10% bara kvar av batteriet, då får man väl en varning?
då får du alltid en varning. Du får förmodligen en varning, om du använder din navigator så får du en varning betydligt tidigare att nu kommer du inte nå ditt stopp om du inte laddar. Och det får du ju i stort sett omedelbart om du programmerar in och den märker att den här resan är för lång för det jag har i batteriet. Så det är bra att göra. Använd alltid navigatorn så kommer det vara lättare i alla fall.
Men när olyckan sker då? När jag står still, vad händer då? Vad ska jag göra?
Ropa på hjälp. Nej, det finns ju inte så mycket att göra. Jag har själv dragit en Tesla stopp och då gör jag just det här med handbromsen och sen dör 12 volts batteri till slut och då står den där. Då är det 2 ton plåt som inte går att rubba.
Reservdunken går inte att använda.
Nej, sen finns det ju experiment i alla fall med att ha reservdunkar. Så har krasset en stor batteribank på kanske 10 kWh på bärningsbilar som kan snabbladda så att du kan komma en liten bit. Men det finns en del bilar som reagerar som så att de måste komma till en rätt snabbladdare. Den här Teslan var en sån där. Vi vet inte riktigt, det här är några år sedan så att det har säkert blivit mycket bättre, men vi vet inte riktigt vad som händer när batteriet är helt tomt. Så att du måste nu bärga den till en supercharger så den kan få kommunicera med servrarna. Och superchargern var ju 25 mil bort. Det var en trevlig natt.
Mm. Det låter som att man kan bli väldigt kompis med bärgaren om det är så att man ska
stanna. Ja, vi var dunderkompisar. Vi ska säga att det här gjordes med berått mod. Vi visste vad vi höll på med. Så att bilen, ingen skugga över den, för den varnade och varnade och varnade och varnade. Men bara, nej, men vi ska köra till tomt. Till sista varningen minns jag mycket väl. Om 500 meter kommer jag stänga av, då vet ni.
Det är väldigt tydligt i och för sig. Det är väldigt... Det kan man inte missa.
Nej.
Men också så skulle jag nog vara mer, om jag kör så skulle jag ju vara mer nervös om jag kör på gränsen när det är kallt ute och vinter än kanske, ja nu är inte jättevarmt, men i kallare temperaturer så försvinner ju räckvidden snabbare.
Ja, batteriet mår ju inte bra utav kyla, då tappar det ju effekt.
Mm. Å andra sidan så finns det ju eluttag här och var som man kan använda för att toppa upp lite grann för att ta sig till närmsta lite snabbare laddare.
Och jag tycker nog, så har ju vi våra långtestare, om vi ger oss ut på en resa som är lite mer obyggd så har vi i regel med oss en, jag kallar det reseladdare, men det är ju inte en sån här vanlig tvåhålleväget laddare. Den tar ju en hisklans tid att ladda, men om du verkligen är strandsatt så räcker det ju då med att du får stå där kanske i 8 timmar. Så får du ju i alla fall en kanske bortåt en 10 mil. Och då kan du ju ta ett snabbladdare. Det är ju mycket trevligare idé än att du verkligen är strandad och måste vänta in en bergare om du står illa till.
För det var väl standardladdaren när det begav sig? Det var den man fick med bilen?
Ja, och det är allt fler tillverkare som har slutat att skicka med dem. För att det finns ju oklarheter med hur... elsystem och sånt i hus är dragna och du ska ju inte använda sådana här laddare på permanent basis egentligen.
För det tar så lång tid att ladda och det blir sån hård belastning under lång tid. Ja. Så grejerna blir varma,
risk för överhettning och brand i förlängningen, och du får ju större laddförluster, blir det varmt så får du laddförluster, så det är ett dyrt sätt att ladda också. Jag tycker att om man är ute och åker mycket på vägarna eller drar släp med sin elbil och riskerar att fastna, alltså inte komma fram till en snabbladdare, ha en sån här CE, ni vet, det är en konstig förkortning, men röd kontakt, trefas, sån finns på varenda, jag lovar, finns på varenda bondgård, förmodligen varenda gatukök har en sån här. Och be snällt, kan jag få låna lite ström här? Jag menar, då räcker med att du står i 2 timmar så får du ju kanske en 14 mil. Helt plötsligt blir det väldigt liksom, tryggt att resa med en elbil.
Kan man hjälpa till lite på bondgården där under tiden?
Ja, det får man ju absolut göra. Det är hörskörd när vi spelar in det här. Så att det är bara att hugga och stå.
Det kan väl vara bra att skicka med några såna här tips, vett och etikett. Vi har varit inne lite grann på det när vi pratade om uttag och CCS och CHAdeMO och så här. Hur man ska bete sig vid just snabbladdarna. För det blir ju allt fler som stannar till vid dem. Och hur man gör det på ett snyggt och bra sätt. Finns det några grejer man ska tänka på? Fredrik, har du några bra tips?
Baseballträ.
Nej.
Knogen. Nej, det är väl helt enkelt, det är ingen raketforskning direkt. Det är väl bara ställ dig rätt så att du inte blockerar någon annan. Så att alla uttag kan användas. Det är väl det första.
Ladda inte mer än till 80%.
Ja, eller där det börjar gå så pass långsamt så att det finns skäl att tro att andra blir irriterande. Har du en Audi e-tron eller Porsche Taycan eller Ioniq 5 för den delen som laddar med 100 kilowatt upp på 85-90%, men okej då, ladda på. Men om du har en Mustang som går ner på 21 kilowatt så fort den tangerar 80, då rycker du ut på 79%, säger jag, för att det, där kan man ju inte stå och uppta så mycket tid.
Men det kan ju finnas situationer man behöver.
Absolut.
Ladda fullt.
Och det gör ju det ofta, särskilt om du är på semester. Och många, nu utgår jag från mig själv här, åtminstone jag föredrar ju att ha ett lite längre stopp och sen kunna få köra ograverat fram till mitt slutmål. Om det innebär att jag måste ladda från förbi 80%, ja, då må ju det vara hänt. Men det är klart, är det kö på 8-9 bilar, då kommer man ju vara svårt opoppis. Alltså. Men det där har vi ett bekymmer. Hur köar ni när det är kö?
Jag får panik och åka därifrån.
Ja, det är en bra lösning.
Ja, men lite så är det nästan.
Nej, men
hur gör man?
Nej, jag vet inte. Vissa, det beror ju helt på hur de här laddplatserna är uppbyggda. Vissa har ju såna här follor som man kan åka in i. Då blir det någon slags mer naturlig köposition där, att man alla får plats. Men sen kan det ju vara de här som är inklämda i ett hörn på en bensinmack, en mack helt enkelt. Och då blir det lite svårare, för då finns det liksom ingen naturlig kö. Så att jag vet inte.
Nej, men det känns lite olustigt, men man får liksom bevaka sin plats lite grann. Och det är ett stressmoment, så att man kan, är det någon som kan slinka förbi här? Det känns som jag liksom står och vaktar nästan min plats i kön, eftersom det inte finns något vedertaget kösystem. Så jag tycker det här finns det utrymme för stor förbättring. Varför inte som i en biltvätt, att man har en sån, ett sånt uppmarkerat köområde?
Ja, jag tror att det är vägen framåt. Jag kommer ihåg här vid Kristi Himmelfärdshelgen så var jag ute och åkte faktiskt fossilbil. Och svängde in vid en snabbladdare mest av utbildningssyfte och konstaterade att det var ju då 11 bilar i kö eller något sånt.
Oj.
Och så var det ju en som slank då, han trodde, hen, jag har ingen aning om vad det var för någon bakom ratten, hen, en Skoda Enyaq, trodde att det var en ledig pump, men den fungerade inte. Men de rundade ju helt enkelt hela kön och donade in där. Och bara, men förstår inte då att om det står uppenbart, jag tror det var kanske inte 11, 8. Det var nog 8 bilar i kön, det var bil nummer 9. 8 bilar, elbilar, uppenbara elbilar. Du måste ju liksom förstå att det här kanske är en kö. Då kan du inte bara runda in och tro att ja, det här var fritt. Men det gjorde ju den där personen. Nu funkar ju inte stationen, just den stolpen funkar inte. Så det spelar inte så himla stor roll. Men ändå, ha lite liksom förnuft och liksom titta situationen.
Och sen kan det ju vara bra att undvika de här stora Ionity till exempel. Där blir det ju ofta fullt för att det är väldigt många som har avtal med dem. Så om ni ska ut och resa och göra en lång resa och ser att det är fullt där. Det börjar poppa upp en massa ultrasnabbladdningsföretag som sätter upp stolpar lite här och var. Så att det kan vara värt att titta på dem också. Ja, sen kan man ju alltid åka till 50 kW och trängas med Nissan Leaf kanske, fast inte samtidigt. Så ja, det är väl en bra idé.
Ja, jag sa tidigare att man ska använda bilens navigator, och det ska man faktiskt göra, för många av dem har blivit allt mer begåvade, men det är inte alltid de har koll på var det laddas och inte laddas. Så därför kan ju ett visst apputbud vara bra. A Better Route Planner till exempel, eller Charge Finder eller Charge Map. Jag tror alla de tre har koll på ungefär hur statusen är på om det är folk som laddar där eller inte.
Så kan man lägga dem i en egen mapp i sin mobiltelefon.
Det har man naturligtvis gjort.
Så att man kan bläddra mellan de olika apparna. Sen kan det ju vara bra också att komplettera appar med fysiska taggar eller någonting ifall att det är någon form av bugg eller någon som ska uppdatera en app eller ja, vad som helst kan ju hända. Så att det kan vara bra att ha en utväg där också.
Man ska ju ha minst något sånt här samlingskort som fungerar på väldigt många olika stationer, typ plug surfing och charge map och så vidare.
Men man måste ju ha en viss, om man vill ladda så billigt som möjligt i alla fall, så måste man ha en viss kunskap om hur laddningen betalas. För det kan vara olika betallösningar på olika laddstolpar. Vissa tar betalt per minut, vissa tar betalt per kilowattimme och vissa har en kombination att man laddar upp till en viss, hur är det Anders, upp till en viss...
Ja, de kan ha en sån köavgift så de känner ju av, laddaren känner ju av allt om din bil. Så att när den märker att nu har du nått 80%, då tickar den högre taxan in och då kanske går från kilowattimmepris till en tidsfaktor, eller både och. Mm. Så att du kanske får betala 2 kronor per minut extra när du står över 80%.
Och det är för att driva rulljans då?
Precis, så att det inte ska bli så mycket kö.
Det har jag varit med om på snabbladdare, att den har haft en taxa 45 minuter max. Och den räknar tid alltså. Så efter 45 minuter då har du ett högre pris per kilowattimme än innan. Innan kanske det var 3 och efter blir det per minut 2 kronor eller något sånt där. Så att det är verkligen att man ska flytta på sig då.
Och jag tycker verkligen att man ska vara lite vaksam och inte bara, vi har haft läsare som har ganska upprört ringt och sagt att jag stod här i x antal minuter och det har kostat mig 1200 spänn. Nu bara ta siffrorna i luften. Det är inte rimligt för jag fick ju bara 20 kilowattimmar. Det kan ju hända, nu ska ju inte det hända, men det kan hända så att de har bekymmer med strömtillförseln. Så att om du har ett minutpris som bara är ett minutpris, se till då att bilen faktiskt tar så mycket laddning som bilen kan ta. Om din bil laddar upp till 100 kilowatt, då ska den i alla fall ligga och ladda med en 80-90 eller vad du känner är normalt. Så att du inte bara pluggar in och sen så går du och äter lunch i en timme och tillbaks och du bara fått 10 kilowattimmar därför att laddaren har inte levererat mer. Då ska man vara lite vaksam på sånt.
Varning. Det kan löna sig att slå en lov runt laddstolpen, eventuellt titta i sin app om man har möjlighet till det, hur laddningen går.
Men sen när det gäller pris också, de här samlingstjänsterna som gör att man kan starta laddningen hos flera företag, de har ju ofta ett högre pris då också än om man är kund direkt hos företaget och använder deras app eller kanske till och med har ett abonnemang hos det här företaget. Så det är olika prisnivåer beroende på hur man startar laddningen också.
Ja, precis.
Och det kan vara stora skillnader.
Jättestora. Jag menar, ta E.ON till exempel som både har sån här kort och som har app. Och jag tror att prisskillnaden är nästan 1 krona per kilowattimme om du startar med appen istället för kortet. Exakt samma leverantör.
Och det kan vara ännu större skillnad tror jag för man använder såna här samlingstjänster.
Absolut.
Så ja, det är lite klurigt om man vill betala så lite som möjligt. Hur gör man?
Och en del samlingstjänster också ska man inte glömma. Det här kanske är lite mer om du har en företagsbil som det kan vara problematiskt. Det är att en del fakturerar faktiskt inte i svenska kronor utan de fakturerar i euro. Det är också så här, kan vara ett bekymmer. Och så måste man kolla på växelkursen.
Mycket att hålla reda på.
Men egentligen, för att komma tillbaka till Fredriks fråga, är det inte bara att köra? Mm. Jo, egentligen är det bara att köra. Vi överkomplicerar det här.
Ja, men om man nu bara ska köra, eller ja, inte bara köra, men om man vill tänka lite ekonomiskt och spara på batteriet och kanske livslängd också på batteriet och räckvidden. Har du några bra tips där, Anders?
Nu när det är sommar så är det ju bara att tänka skugga. För uppvärmning och nedsvalkning kostar ganska mycket energi. Du kan tömma ett batteri på i stort sett 10 mil om du har max värme eller max kyla.
Kanske öppna fönster.
Ja, fast det kostar ju aerodynamik.
Ja, det är klart.
Ska du köra med öppna fönster så ska du nog inte köra mycket fortare än 50 för då börjar det spela in. Men parkera i skugga. Det här är ju tips som gäller även för en fossilbil. Det är ju, stå i skugga, det är bra. Gå åt mindre energi.
Och ladda så mycket som möjligt hemma.
Ladda så mycket som möjligt hemma. Och om det är så här varmt som vi har haft nu sista tiden, försök att ladda i skugga just för batteripaketet. För då slipper alla kylfläktar och kylsystem gå så hårt, så spar man också lite ström.
Och det här med enpedalskörning, det här one pedal drive. Hur ska man tänka då? En del har ju inställbart också vissa biltillverkare att det här när man släpper på gaspedalen så bromsar bilen in automatiskt, mer eller mindre. Är det bra eller dåligt?
Det beror ju lite på. Personligen så försöker jag att undvika de systemen för all energiåtgång kostar. Du får även, man säger, om det är bromskraftsregenerering, det vill säga när du bromsar så kommer energin tillbaka till batteriet. Men du har alltid värmeförlust. Alltid värmeförlust. Så att jag skulle säga, kör du på en landsväg eller motorväg som är rimligt glest trafikerad, stäng av allt sånt. När du lättar på gasen så ska bilen rulla. rulla så mycket som möjligt. För då går det inte åt någon energi annat än till möjligtvis lite kylning.
Få ut så mycket körsträcka som möjligt av energin.
Ja, precis. Och det är exakt samma tips som för en fossilbil. Försök att frirulla om du har den funktionen i bilen.
Men det är väl när man måste bromsa, då ska man motorbromsa?
Då ska man motorbromsa, och för elbilar är det ganska viktigt. Återigen, det här kommer ni till värmeförluster. Det är lite tjatigt, men så är det. Bromsa så länge och så mjukt som möjligt. Då får du låga värmeförluster och du får ut mesta möjliga. Och du använder inte de fysiska bromsarna. För de fysiska bromsarna brukar i regel gå in. För en ren elbil, modern, så brukar det ligga en gräns på 0,25G ungefär inbromsning. Efter 0,25Gs inbromsning, då blir det fysiska bromsar vare sig du vill eller inte.
Så en tåfjutt?
Ja, alltså det är ganska mycket. 0,25G låter lite, men det är en märkbar inbromsning. De som har så här one pedal driving, alltså en pedalskörning, om du ligger i 80 och släpper bromsen, så kommer det en ganska successivt uppbyggnad av bromskraften. Men det du känner i slutet av den inbromsningen, det är ungefär 0,25G. För de bromsar så mycket de kan. Men då har ju de tänt bromsljus och alltihop sedan länge. Men det är ett tips. Stäng av den funktionen när du ska köra riktigt långt och på glestrafikerade trafikmiljöer. Stadstrafik, då kan det vara bra. För det är inte alltid du har den framförhållning att det kan löna sig med frirunning. Men alla elbilar, i stort sett alla elbilar, jag vet inte, nu har vi tjatat om vår MG Marvel, den har inte så mycket bromskraftsgenerering, så där kan det vara lite annorlunda.
Ja, det skiljer sig från bil till bil, gör det helt enkelt.
Men i vilket fall som helst, i regel så när du även lägger foten på den fysiska bromspedalen, så kommer du ha bromskraftsgenerering upp till 0,25G.
Du får tillbaka lite energi i alla fall.
Absolut. Och sen, det är så självklart så att det inte behöver sägas, tänk på hastigheten. Att hålla sig runt 100, det är jättebra för er bil. Så fort det går mycket fortare än 100, så ökar förbrukningen markant.
Och det kan också vara en idé när man väljer vägar också, dit man ska åka. Om man kan tänka sig att åka lite långsammare, så kanske man inte behöver ta snabbaste motorvägen dit man ska.
Nej, och då kan det ju vara så att du kör lite mer kuperat också. Helt plötsligt så får du lite mer frirullning och då kommer du ytterligare lite längre. I regel så kanske du åker genom lite fler alléer. Det är lite skuggigare. Hejsan, där spar vi ytterligare lite grann. Och Maria, ditt tips. Du kommer bort från de stora allfartslederna. Och då kanske man kan få en liten ensam stolpe där man inte behöver trängas.
Lite sightseeing också. Kanske en bro man kan åka över.
De vägarna tenderar ju bli lite längre dock.
Ja, det här får ju nästan osökt tänka på när gröna bilister. Ja, de hette så då. De heter något annat idag, va, Fredrik?
Gröna mobilister tror de lyssnar till nu.
Ja. Hur som helst, de satte ju ett elbilsrekord här, var det 2011-12 någonstans. Och då här, ja, men vi tar behagliga små omvägar, så körde man en Nissan Leaf som var ganska ny då, den var väldigt ny då. Så körde man den från Ystad till Haparanda och ja, men vi tar trevliga små omvägar, men det var inga problem. Det gick så smidigt, det var inga problem. Men det tog 30 dagar.
Ja, men det beror på hur lång semester man har också.
Absolut. Ja. Underbar ambitionsnivå. Stort hatten av för det. Det var,
men på riktigt, sänker ni hastigheten? Just elbilar?
När det börjar bli panik.
På transportsträckor verkligen?
Nej, nej. Det beror på om jag börjar få panik. Alltså om det börjar bli lite så här varningar och sköldpaddor och gula utropstecken. Att
nu. Det är panik, då åker ju allt av. Ja. Ja, men när jag körde till Frankrike med våran ID3 i fjol, då tänkte jag nog, jag tänkte mer tiden. Jag vill liksom att det ska gå så lite tid som möjligt, och om det innebär att jag måste sänka från, det var ju ganska mycket autobahnkörning, om det innebär att jag måste sänka från 120-130 till att jag kör 100-115, jag låg i regel det spannet, då är det värt det.
Så att, totala tiden med ännu mindre då.
Så då sänkte jag nog hastigheten. Hade jag kört en vanlig bil så hade det gått fortare. Vanlig bil? Herregud, elbilen är ju en vanlig bil.
Ja, det är en vanlig bil. Elbilar är bilar, precis som alla andra.
Ja. Alltså ibland här på redaktionen känns det som vi brukar konstatera här. Elbilslivet. Jag vet inte, vad säger ni om det? Är det underbart eller är det en pina? Eller? Det har ju sina fördelar.
Våran Parisresa, Fredrik. Ja, du hade det så mycket bättre än i elbilen. Då var det faktiskt en pina bitvis. Men det är kul också.
Ja, och det beror så mycket på vilken elbil man sitter i och hur trygg man känner sig med den och hur mycket man kan, alltså, om man vet vad den går för. Det är ju så himla olika.
Just det, och man vet vad som händer. Det är väl också ett tips till det som är nya elbilschaufförer. Nu säger jag att man ska vara försiktig med batteriet och det ska man verkligen vara. Men det kan också vara en poäng någon gång ibland, eller någon gång, så man vet hur bilen reagerar. Låt den gå ner till 5% eller något sånt där, så ni bara vet vad som händer och hur det känns. Så att man inte blir liksom överrumplad den dagen, för den dagen kommer garanterat att komma när man har gjort en missbedömning. Men vi skulle nog hinna till den där laddaren istället om vi bara kör lite försiktigt. Så testa när det är en lugn och fin hemmamiljö och se hur bilen reagerar. Det är jättebra.
Det finns ju någon elbil, vet jag, som när batterikapaciteten blir väldigt låg, då försvinner alla räckviddssiffror och batteriprocenten försvinner. Och,
du får säga MG Marvel.
Där också.
Ja, den också.
Om jag vill minnas rätt så var det Nissan detta, men ja. Kanske MG också. Så det kan
efter
ju bli en
liten... får du inte reda på någonting.
Nej, men det kan bli en överraskning.
Mm. Och då gäller det ju att veta vart närmsta laddare är när det händer.
Alltså är det inte så att till vardagen är ju elbilslivet ganska alltså praktiskt egentligen. Det är fall du har laddningen löst hemma och eventuellt på en arbetsplats. Det är hur smidigt som helst. Men det är när du går utanför din komfortzon och ut på outforskad mark, då kan det bli knepigt. Jag vet, vi försökte ladda en elbil i centrala Oslo till exempel.
Anders. Ja, just det. Det var minnet.
Då tänkte man kanske, men där borde väl det elbilslandet Norge, där borde det vara lätt att starta elbilsladdning. Och det känns som vi ändå är ganska pålästa, hade förberett oss med flera appar och vi hade kollat ut laddplatser. Ändå så fick vi flänga fram och tillbaka mellan...
Ja, på fem stolpar vill jag minnas.
Fem stolpar, det tog, jag vet inte hur många timmar detta tog.
Det tog nästan 2 timmar. Kommer du ihåg vad det kostade, Fredrik?
Just det, Har vi sagt det till vår ekonomiavdelning?
Nej, ja, vissa saker är tyst om.
Lyssna på podden.
Ja, det var ju fyrsiffrigt i alla fall.
Ja, det var en god marginal. 1376 kronor.
För en tank.
Mm. Ja, och parkering då ska jag säga, så över natt. Men det var inte en full tank, det var 80%.
Just det.
Ja, men det tåls att förberedas lite när man ska åka iväg och att ha alternativ.
Det var lite påläst. Anders elbilsguide kanske.
Ja, som finns som sagt i nummer 8 av Vi Bilägare. Ni kan även läsa den på webben, ni som är premiummedlemmar. Och det var faktiskt allt som Vi Bilägares podcast hade att bjuda på för den här gången. Om en vecka är vi tillbaka igen med nytt avsnitt. Hoppas vi hörs igen då. Tack för att ni har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken.
Ladda så du ryker.
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.